Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext. Jag vill först göra dig uppmärksam på att ett nytt nummer av tidningen Hälsning från församlingsfakulteten har kommit ut. Det är möjligt att läsa tidningen på vår hemsida, där det ges information om allt som händer på fakulteten i höst, information om två nya lärare på FFG och också ett temanummer om att FFG vill vara den fria fakulteten. Vad det innebär och också vad det inte ska innebära. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för läsning av hälsning och också alla andra resurser som finns på vår nygamla uppdaterade hemsida. Men nu Daniel Johansson.
Första årgångens evangelium för 16:e söndagen efter trefaldighet hämtas från Johannes 11, 28 till och med 44. Och det handlar om uppväckandet av Lazarus. Och vi börjar med den grekiska texten. I vers 28, Lathra i posa. Det översätts viskande av Bibel 2000 och Folkbibeln. I strikt mening står sade i hemlighet. Det är möjligt att viskande avses och så har Codex Besa tolkat saken, men det kan också innebära att Marta tar Maria åt sidan, det vill säga säger i enskildhet. Vers 31, eis to nemeion till graven, är ett exempel på att prepositionen eis betyder till och inte in i. Och samma konstruktion stöter vi på senare i vers 38. Vers 32, ej es hd ok an mo apethanen ho adelfos är en andra klassens konditionalsats, på engelska contrary to fact. Med svensk terminologi är det så kallat irreala fallet. Samma formulering förekommer för övrigt i vers 21, men då är det Marta som är subjektet. I vers 33 möter några omdiskuterade formuleringar, nämligen ene brimesato to pneumati kai etaraxen heauton. Folkbibeln 98 översätter mycket kortfattat, han blev häftigt upprörd. Den översättningen kan motiveras utifrån ett antagande att ene brimesato to pneumato respektive etaraxen heauto är två olika grekiska översättningar av samma ursprungliga arameiska uttryck för att bli starkt berörd. Bibel 2000 får med de båda grekiska satserna och översätter blev han upprörd och skakad i sitt innersta, och Folkbibeln 15 blev han djupt rörd och skakad i sin ande. Det senare ledet är taraxen heauton, blir ordagrant han skakade sig själv. Samma verb förekommer för övrigt i 12:27 och 13:21. Matteus använder verbet om när Herodes hör att en nyfödd judakonung fötts, Matteus 2:3. Verbet används också frekvent i Saltaren för att beskriva ett inre tumult, till exempel Saltaren 6:3. Det förra ledet, en brimesato to pneumati, är än mer problematiskt. Många översätter att bli rörd. Men det är inte full rättvisa åt embrimaumai. I det enda förbibliska exemplet vi har avses hur hästar frustar innan de bereder sig för att rusa mot fienden. När det används om Jesus i Markus 1:43 och Matteus 9:30 tycks innebörden vara att Jesus är mycket upprörd, rent av arg. Om detta är en riktig förståelse bör vi översätta han blev arg i sin ande och mycket upprörd. Mer om innebörden i det här strax. I vers 34 är konstruktionen är chokaide komose, densamma som i 1:46. I vers 35 lägger vi märke till att ett annat verb används för att Jesus gråter, är dakrysen. En det som används om de som är samlade. I vers 33 används verbet klajo om dem. Det här kan vara Johannes sätt att variera språk, men det kan också vara ett subtilt sätt att säga att medan de andra sörjer fäller Jesus tårar. Han har inte ångest över Lazarus död, men han är ledsen över den sorg och smärta de andra känner. Verbet är fillei i vers 36 översätts av Bibel 2000 med han höll av honom. Folkbibeln översätter bättre med älska. I podden till andra söndagen i påsktiden, årgång 2, har jag visat att Johannes använde phileo och agapao som synonymer. Vers 39, arate ton lithon. Participet av samma verb används för att beskriva hur stenen till Jesu grav är borttagen i 21. Både verbet åt sig, han luktar, och adjektivet tetartaios, det som sker på fjärde dagen, är så kallade hapax legomena i Nya testamentet, förekommer alltså bara här. Vers 40 har vi en annan konditionalsats, ean pistevses hopse, förlåt, opse ten doxan to theo. Här är det frågan om en konditionalsats av tredje klassen. På svenska kallar vi det för futurfallet, eller möjligen också det potentiella fallet. Om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Vers 41. Evcharisto soi hoti ekousas mo. Ekousas är aorist och Bibel 2000 översätter följaktligen med har hört. Folkbibeln översätter däremot med en presens hör. Och samma skillnad förelägger i vers 42 i satsen ego de edein. Edein är en pluskvamperfekt, men det har imperfektiv funktion. Däremot så översätter Bibel 2000 i här översätter då Bibel 2000 med visste, men folkbibeln använder återigen presens vet. Däremot när det gäller verbet eipon, jag sa det, är det tvärtom. Bibel 2000 och folkbibeln 15 översätter med säger i presens, medan folkbibeln 98 översätter imperfekt lite fritt. Bad jag denna bön, men i dåtid. Här kan man konstatera att engelska översättningar använder samma tempus som grekiskan genomgående. Vi lägger också märke till att satsen hoti syme apestelas föregår totalt 5 gånger i evangeliet. Här och sedan 4 gånger i kapitel 17 i verserna 8, 21, 23 och 25. I vers 43 möter vi verbet kraugatso. Det används senare i Johannes evangeliet när folket ropar mot Jesus. 18:40, 19:6 och vidare vers 12 och 15 i samma kapitel. Satsen devro exo är minst sagt koncist. Ordagrant betyder den hit ut, underförstått kom hit ut. Vers 44, det substantiverades participet hoteth nekos återfinns också i 1933 och etablerar en koppling mellan den döde Lazarus och den döde Jesus. Kairia i samma vers är också ett nytestamentligt hapax, det betyder bindel. Notera också att Bibel 2000 vänder på ordföljden tos poddas kai tas skeiras, fötter och händer eller armar. Det gör visst många engelska översättningar också. Folkbibeln däremot bibehåller ordföljden och vi ska strax se att det kan finnas skäl för den. Och vi noterar till sist verbet periededeto som i strikt mening betyder insvept, invirad, inte bara täckt. Läsningen har två huvuddelar. Först beskrivs Jesu möte med Maria i verserna 33-37 och sedan uppväckandet av Lazarus i 38-44. Johannes har redan i kapitel 11 gett oss bakgrunden och därefter beskrivit mötet med Marta när vi kommer in i texten. Vi kan också lägga märke till att den här texten är placerad strax efter mitten i evangeliet. Det finns en tillbakablick till kapitel 5 och en blick framåt till Jesu egen begravning och uppståndelse. De flesta räknar också detta som det sjunde av Jesu tecken, av av sju tecken. Alternativet är att man räknar Jesu egen uppståndelse som det sjunde, varpå detta i så fall blir det sjätte tecknet. Så ska vi säga någonting om det judiska begravningsskicket vid den här tiden. Beskrivningen här talar om en grotta i berget, sannolikt en naturlig sådan. Något som judarna använde som gravar. För att de levande inte skulle bli rituellt orenade låg dessa gravar utanför byarna. Öppningen in till grottan kunde antingen vara horisontell eller vertikal. Beskrivningen av hur Lazarus kommer ut tyder på en vertikal öppning. Lazarus fötter och händer eller armar var inlindade med band eller dukar av linne. Normalt lade man kroppen på ett linnetyg som var mer än dubbelt så långt som kroppen. Man började vid fötterna, drog det över huvudet och ner tillbaka över fötterna igen. Denna sed förklarar troligen ordningsföljden fötter händer i texten. Sedan drog man ett band av linne över fötterna ungefär vid anklarna och på ett liknande sätt fästes armarna vid kroppen längre upp. I beskrivningen här så sägs det att Lazarus lindas i dukar av linne. Och den beskrivningen saknar faktiskt motsvarighet i någon känd judisk text. En viktig skillnad mellan judiskt och hedniskt begravningsskick var att judarna inte band sina döda i syftet att de inte skulle återvända, inte komma ut. Vi behöver därför inte anta ett mirakel inom miraklet så att säga för att Lazarus också skulle kunna gå ut från graven. Han var troligen inte bunden hårdare än att han kunde röra sig när han återfördes till livet av Jesu ord. Texten återknyter explicit till Jesu botande av den blindfödde i Johannes 9. Jämför kommentaren i vers 37. Kunde Jesus öppna en blinds ögon borde han ha kunnat förhindra Lazarus att dö. Än viktigare är kopplingen tillbaka till kapitel 5 och särskilt verserna 19-29. Uppväckandet av Lazarus illustrerar hur Jesu anspråk på att det ska komma en dag då alla döda ska höra hans röst och gå ut ur gravarna. I det här sammanhanget bör vi också lägga märke till dialogen mellan Jesus och Marta, särskilt i 11:23-27, som föregår vår textläsning. Texten blickar också framåt, det substantiverade perfektparticipet hotethnekos. Den döde, i vers 44, återkommer i 19:33 men syftar där på Jesus. Samma begrepp används också om den duk som täcker huvudet här på Lazarus och i kapitel 20, Jesus. Däremot kan vi notera att det inte är samma begrepp som används om linnetyget. I samband med Jesu begravning används ordet othonion, medan här i kapitel 11 så är det keiria. Likheterna till trots, den stora skillnaden är ändå avgörande. Lazaret kommer ut i sina gravkläder, medan Jesu gravkläder ligger kvar perfekt ordnade enligt 25-6. Den naturliga översättningen av vers 33 är som vi konstaterade att Jesus blir upprörd eller frustande. Varför blir han det? Ja, en förklaring är att Jesus är arg över döden. En annan att det är han upprörd arg över Satan som representeras av döden. Och en tredje är att han är upprörd över de sörjandes otro. En fjärde som särskilt har fasta på frustandet menar att det här indikerar hur Jesus förbereder sig för det stundande slaget mot döden. Och i linje med det sistnämnda så säger Calvin: Kristus kommer inte till graven bara för att se på den utan som en brottare inför en kamp. Därför är det inte att förvåna att han stönar eftersom dödens våldsamma tyranni som han måste övervinna står framför hans ögon. Vi noterar också beskrivningen av Jesus sorg som omnämns i vers 35. Den har brukat tas som en modell för kristens sorg. Chrysostomos säger följande: Jesus grät över Lazarus, så ska också du gråta, men försiktigt, med anständighet, med fruktan för Gud. Om du gråter så gör du det inte som en som inte tror på uppståndelsen. Eftersom vi gråter över dem som lämnar oss och far till främmande land, gråter vi också över våra döda. Men vi gör det inte i förtvivlan. Och så till sist ett ord om Jesu bön till Fadern. Den understryker enheten mellan Fadern och Sonen. Jesus står i en ständig gemenskap och kommunikation med Fadern. Han utför gudomliga gärningar, men inte för att peka på sig själv, utan han gör det som han ser Fadern göra, som han uttrycker det i 5:19. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen.